Du lyssnar på Tre Skilling Banco av Jan Mårtensson, inläst av mig, Thomas Bolme. Kapitel 1.
No, sir. I am sorry indeed, but Mr. Anderson will not be here until next week. I will inform him about your call. Yes, yes. Certainly. Thank you, sir. Goodbye.
Med en suck la Jonas Berg på telefonluren. Att inte Pereira gav sig, tänkte han. I en månads tid hade chiloanske ambassadören general Humberto Pereira ringt nästan dagligen för att försöka förmå utrikesministern att ingripa mot hans hyresvärd. General Pereira hotades nämligen helt simpelt med vräkning. Enligt den upphetsade ambassadören bottnade allt sammans i politisk förföljelse. Vänsterextremister var i farten, förmodligen finansierade från grumliga källor långt österut. Att rubricera Villa Balders ägarinna, den blida och anemiska fröken Bett Huskrona, som vänsterextremist och politisk kantstöpare på det internationella planet, föll dock på sin egen orimlighet. Fröken Huskrona hade i själva verket ingen aning om var republiken Chelon låg. Ännu mindre varken ambition eller anledning att stämpla mot dess politiska överhuvud från sin trerummare på Strandvägen. Tvärtom. Med förtjusning hade hon accepterat förslaget att hyra ut till ambassaden, tjusad av tanken på det milda sus av plymarscherade båthattar som skulle höras i de stora salongerna till diskret ackompanjemang av metalliskt rasslande ordnar och kraschaner. En fläkt från den stora världen, som det kommunalråd som tidigare bebott det magnifika huset inte förmått sprida. Måttet rågades och kulmen nåddes den fridfulla söndagsförmiddag, då några tidiga kyrkobesökare glatt tillvinkades från balkongen av ambassadören, iförd pyjamas och hög hatt, omgiven av ett par lika lättklädda som tilldragande exponenter för den svenska kvinnan. Kommendörstecknet av den gröna kondorens orden prydde den ena damens bröst. Det vattrade, ärggröna sidenbandet stod vackert mot den mjälla vita barmen. Kyrkklockorna manade allvarsamt i fonden och solen sken från en molnfri himmel. Det idylliska i situationen uppskattades dock inte till fullo av de indignerade åskådarna som vidtog erforderliga mått och steg. Ambassadören hade nu uppenbarligen vissa svårigheter att inse att utrikesministern knappast kunde intervenera i denna känsliga och intrikata gränstvist. Jonas bläddrade förstrött i pappershögen framför sig. Ingenting viktigt, ingenting brådskande. Det kunde vänta tills utrikesministern kom tillbaka. Han tittade på klockan. 11:45. Skulle han hinna till tåget var det bråttom. Med ett glatt frid till sin sekreterare, kvitterat med glad midsommar, lämnade departementssekreterare Jonas Berg sitt tjänsterum. Inte utan lättnad. Midsommaren hägrade och hettan dallrade över Gustav Adolfs torg. Egentligen slutade tjänsten inte förrän 1:00. Men som utrikesministerns sekreterare hade han vissa privilegier. Han tjänstgjorde under en jovialisk husbonde, den rundnätte centerpartisten Ryno Severin Andersson, som blev utrikesminister i den borgerliga koalitionen efter det oväntade regimskiftet förra året. Severin hade helst velat bli jordbruksminister, men av ödet och partiledningen placerats i arvfurstens palats, något som han efter vissa inledande problem och äventyrligheter nu bar med jämnmod. Med sin lätta väska i handen sprang Jonas nerför trapporna, genom de svala stenkorridorernas akvariegröna skymning, ut genom stora porten. Mot sommaren och friheten. Han tog av till vänster ute på torget och gick snabbt mot centralen. Hettan dallrade i Fredsgatans trånga schakt. Han tänkte på Trudeaus ord om att svenska UD var det enda utrikesdepartement i världen som hade ett sånt läge, fyllt av symbolik, vid Fredsgatan.